Tänker jag att jag hörs, ja. Det gör jag. Glad påsk. Det syns ju fint att få säga det så här till alla på en gång. Liksom. Jag blev så besatt av att få i mig tårta så att jag var inte alls lika vänlig som Samuel och gick runt och sa hej till alla. Det säger väl mer om mig än om Samuel kanske. Nej, det säger lika mycket gott om dig som du säger uselt om mig. Tårtan var god i alla fall, tack. Påsk då. Det är liksom öppet mål för en predikant. Allt är redan sagt, allt är bekänt, allt är utropat, allt är sjunget. Allt är känt. Så det blir en liten kommentar, några glimtar i den där evangelieberättelsen som Samuel läste som ändå vill stanna vid. Som handlar om att se. Och som också handlar om att saker går hand i hand. Även om uppståndelsen är det mest sanna som finns, så är det också annat som fortsätter att vara sant. Och hur ska vi leva med det? Så jag tänker att det här sammanfattar min predikan idag. Det är någon ord som vi kommer höra om en liten stund. Detta är trons mysterium. Din död förkunnar vi, Herre. Din uppståndelse bekänner vi tills dess du kommer åter i härlighet. De känner ni som firar gudstjänst här ofta igen i sömnen, hoppas jag. Om ni firar gudstjänst någon annanstans, inte minst i Svenska kyrkan, så känner ni säkert också igen om det är orden från våra nattvardsliturgi. Varje söndag är en uppståndelsedag i kyrkans liv. Varje söndag firar vi uppståndelsen och vi påminner oss om uppståndelsen. Varför gör vi det? Jo, för att det är det verkligaste som finns. Och vi gör det, tror jag, av en annan anledning också, att vi behöver verkligen göra det. För det är svårt att leva i den här världen och tänka att det vi utropade för en stund sedan, att det verkligen är sant. Men det är det ju. Detta är trons mysterium. Din död förkunnar vi, Herre. Din uppståndelse bekänner vi. De där två sakerna. Döden, misslyckandet, smärtan, förlusten och uppståndelsen, alltså hoppet, glädjen, förvandlingen. De två, de går hand i hand i livet, så är det. Och när jag säger de där orden, för jag leder ofta gudstjänster här, eller när jag hör dem själv, detta är trons mysterium, din död förkunnar vi här, din uppståndelse bekänner vi. När jag är inne i nattvarden så kämpar jag mellan två saker. Jag dras mot två saker samtidigt. Jag vet inte om ni känner igen det. Dels så vill jag le stort i hela ansiktet. Och det spritter lite i kroppen, om ni nu kan föreställa er att min kropp spritter. Men jag ber att det är ändå söndag idag. Dels det, men det, och det är sant. Jag spricker ofta upp i ett leende i nattvardsfirandet. Och samtidigt så vill jag i enorm djup vördnad bara buga mig. Jag vet inte om du kan känna igen det där också, va? Jag tänker att det där för mig i alla fall är den reflektion jag tänkte på det. Av den där spänningen som hör till livet. Död. Uppståndelse. Förlust, lidande och död. Hand i hand med oväntat liv, glädje och hopp. Därför kyrkan säger som den gör i nattvardsfirandet. Vi förkunnar din död och vi bekänner din uppståndelse. Till dess det blir helt synligt i allt och i alla så är det vi som gör det. Kristus dog, Kristus uppstod, Kristus kommer igen. En annan sån där formulering. Och ni som börjar nynna sången i huvudet nu. Detta är trons mysterium som ger oss liv. Där säger kyrkan, och vi repeterar egentligen söndag efter söndag, vecka efter vecka, dag efter dag, mitt i svaja konjunkturer, pågående krig och kriser i världen och i vårt eget inre, så säger vi det. Och det är min predikan. Så nu kan ni stänga av. Men allra först så är det här fönstret det viktigaste att kika igenom. I den berättelse om världen och om oss själva som kristen tro ger oss så är det ett mönster som är tydligt. Och det mönstret är tydligt oavsett samfund, oavsett åsikt oavsett om du kallar dig evangelikal, konservativ, liberal, progressiv eller allt annat däremellan och där utanför. Ett mönster är tydligt. Gud föder liv där allt ser dött ut. Det spelar ingen roll vem du frågar, i vilken kyrka du går in. Så är det du hör på påskdagen och alla söndagar. Gud föder liv där allt ser dött ut. Förlust blir förnyelse. Döden, alla hopplösa slut, all förlust, alla svek, alla sår, allt lidande, alla tårar förvandlas. De undviks inte. De hoppas inte över. De förvandlas. Oavsett hur lång tid det kommer att ta, oavsett hur omvärlden ser ut, oavsett hur ditt inre ser ut. Och kristen tro har därför två centrala symboler och berättelser som påsken påminner oss om. De har vi hört om redan idag. Vi har korset. Det hänger bakom mig här. Det är långfredagen, det är döden, det är ändligheten, det är våra tårar, det är misslyckandena. Kanske benämnd ibland kampen mot ondskan. Och så har vi den tomma graven. Påskdagen. Livet. Förnyelsen, förvandlingen, växten, mognaden. Den ena är otänkbar utan den andra. Så är det ju. Och vi behöver påskens påminnelse om det där. För att vi skulle ju önska, jag gör det i alla fall, om jag är riktigt ärlig, att döden, att lidandet, förlusten och så vidare, eller ondskan eller synden, om ni vill slänga in det i den där hinken också, att det vore helt utplånat, färdigt, att vi skulle kunna fortsätta färdas, att vi skulle förvandlas utan att det där stör oss. Men så är det ju inte. Jesu liv, död och uppståndelse gör mönstret tydligt. Och så är det så. Först, före något annat, så gläds vi över detta som kristen tro lutar sig mot. Kristus har uppstått. Ja, han har sannoliken uppstått, ska ni säga då. Kristus har uppstått. Ja, så är det. Uppståndelsen är mer sann än någonting annat. Livet flödar ur döden. Inte utan döden, utan genom och ur döden. Vi kan försöka tala om det där, hur det där går till. Och vi kan tala om det som sant. En del försöker sätta historiskt språk på det. Hur gick det till? I vilken ordning hände det där? Vem var det som upptäckte graven? Hur kunde det vara möjligt att flytta en sten och allt det där? Man kan tala om det biologiskt. Hur är det möjligt för människor att uppväckas från de döda? Man kan tala om det med bildspråk, symboliskt, känslomässigt. Teologerna gör sitt bästa. Men alldeles oavsett så landar kyrkan i det där ställningstagandet kring verkligheten. Som jag sa nyss, men nu säger jag det med andra ord. Gud går in i mörkret, i det mest negativa och formar liv. Kristus har uppstått. Han har sannoliken uppstått. Gud skapar nya möjligheter, nytt utrymme, ny glädje. Det är oväntat, det är oförutsett, men det händer uppståndelse. Och det fortsätter att hända varje dag. Det är inte en engångsföreteelse. Om Kristus har uppstått, då kommer det att finnas uppståndelse hela tiden, överallt. Precis som vi alla, var och en av oss, går in i våra små mini-Getsemanen och får bära våra kors varje dag, så finns det uppståndelse hela tiden. Det handlar om att se dem. Och vi är snart tillbaks vid berättelsen om lärjungen och Maria. Gud går in i mörkret i det mest negativa och formar liv. Det här är ju inget nytt. Vi upptäcker givetvis genom hela bibeltexten. Vi bara stannar vid några av de riktigt stora grejerna. Alldeles i början, vad händer där? I skapelseberättelsen. Ja, då ser vi ljus planterat mitt i mörker och kaos. Nästan det första som händer. Låt det bli ljus, säger Gud. Det här var ju bra. För att det var det. Vi ser det ju, de åldrade ofruktsamma Abraham och Sara, de får ett barn och en framtid. Det som var dött, det som var tomt, det som inte hade någon framtid, uppståndelse. Vi ser nu Israel som folk befrias från Egypten, från slaveri, från förtryck, från exploatering, så tas de ut ur det som bara var död, förlust, lidande, liv, frihet. Den är bräcklig, den är sårbar, men de är fria. Och så vidare och så vidare. I onsdags, för de av er som var på onsdagsmässa här, så läste vi berättelsen om Lazarus som uppväcktes från de döda. En till berättelse, en av många. Och så Jesus själv. Hans död och uppståndelse. Mönstret är tydligt och det slås fast i påsken. Så då återvänder vi till Maria vid graven och till lärjungen. Det första vi får höra i den där texten som Samuel läste, det är att det är gryning den första dagen efter sabbaten. Johannes, han planterar små såna här trampminor i texterna. Därför att det här kommer tillbaka några verser längre fram. När lärjungarna, de andra, det vi inte läste här, sitter inlåsta. De har låst in sig i ett rum för de är rädda. Då står det att det är den första dagen i veckan. Och när Johannes skriver sådana grejer, då ska man lyfta på ögonbrynen och så ska man spetsa öronen. För det här speglar skapelseberättelsen. Va? Den första dagen efter sabbaten. Det här är tidigare samma dag, det är mörkt. Vad betyder det? Jo, det är den första dagen i den nya skapelsen. Allt det goda som Gud skapade. Här kommer en ny skapelse. Nu fullbordas det här. Nu händer det. Nu blir det gott, 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 gott. Mycket gott igen. Det har alltid varit det, men nu ser ni. Graven är tom. Det är den nya dagen i den nya skapelsen. Och det påminner vi oss om varje söndag. Johannes skriver det här, men lite mer subtilt. Och sen längre fram i det här kapitlet så handlar det mer tydligt. Det är den första dagen efter sabbaten, den första dagen i alltings förvandling. Och det är det som den här lärjungen ser och tror. Det är det som Maria från Magdala ser. Hur ser de det? De ser det genom långfredagen. Lärjungen ser det genom förvirring. Han ser det tydligen utan en sån där vattentät teologisk förklaringsmodell i alla fall. Det står att de hade ännu inte fattat att skriften sa att han skulle uppstå. Det vill säga att deras bibeltolkning var helt skev. Men det kvittar. De såg, eller han såg och trodde på det änglarna sa. Utan, alltså genom förvirring, utan vattentäta förklaringar, utan bra teorier och genom tårar är det Maria som ser. Men de ser, och det de ser, ser de med trons ögon. Kommer ni ihåg att vi har talat om tro, ni som har varit på gudstjänst här under fastan? Det är ett av de här stororden vi har suttit med. Och ett citat som jag fastnade för, som berättar om tro för mig, det behöver inte vara det du tycker är bäst kanske, men det är det här. Vilka trons ögon ser de med? Jo, tro är daglig, modig, ödmjuk och sårbar tillit till det Gud har gjort och till Gud själv. Det är de ögonen de ser med. Den där tilliten som föds på nytt varje ögonblick av vårt livslånga äventyr. Jag återupptäcker att Gud faktiskt håller samman allt. Det är det som ett annat ord, storord beskriver, som en nåd. Gud håller ihop allt. Så den här lärjungen trodde, men han hade uppenbarligen inte fått ihop det med Bibeln ännu. Och det verkar som att Johannes skriver, det är okej, det kommer. Ibland kommer man från andra hållet, det är också okej. Men den här lärjungen kommer till graven. Han såg och trodde, men han hade ingen liksom högskoleexamen i teologi. Det är okej, det kommer. Maria, hon ser och tror genom tårar. Maria döljer inte tårarna fast det kan kännas pinsamt att gråta. Hon ser fast tårarna grumlar blicken. Ni som har gråtit mycket, ni vet att om man försöker titta på någonting, dels är det svårt därför att snoret är inne ur näsan, va? Och så är det bara klistrar igen i ögonen. Man kan inte se. Hon ser och hon tror fast tårarna skvallrar om hur smärtsamt livet kan vara. Det är nu långfredag i hennes sinne. Ni måste tänka det. Här har vi två konstverk. Det är lite ljust idag, men konstnären heter Kirk Richards. Jag letade länge och väl efter konstverk som visar att Maria tittar på Jesus. Men de flesta konstverk som finns, som ser någorlunda trevliga ut, ska jag säga. Där håller hon ju händerna för ansiktet. Ja, vad tänker ni när jag tittar på något? Det är inte det vår vanliga reflex. När vi är i smärtan, när vi gråter till exempel eller så, så sluter vi oss. Täcker för ögonen. Det gäller att ingen ser att jag lider. Jag vill inte besvära någon med det här. Så är det liksom. Det är som två delar i en triptyk. Den tredje skulle ha varit när hon hade öppnat händerna och så här, men den finns inte tyvärr. Hon får, eller han får måla den. Men Jesus närmar sig, tilltalar henne. Hon försöker gömma sin smärta. Jag vill inte veta av den här långfredagen i mitt liv längre. Det är som att Kristus säger till oss, den kommer alltid att finnas där. För ser ni, ja, nu ser ni inte, men det är ju sår i hans händer såklart. Det här kommer ni få bära med er. Men vet ni vad? Uppståndelsen är lika sann. Till slut så tittar hon upp. Nu kan vi skifta. Det är ett fotografi istället. Och så ser hon. Hon ser ju för att Jesus tilltalar henne. Hon känner inte igen honom först. Men det är en annan predikan. Hon ser. Grejen är att Guds tilliten, tron, den tar oss ibland till platser där det gör ont. Och det gör det eftersom tro innebär full inlevelse i allt vad det innebär att vara människa. Också sveken, mörkret, våra egna misslyckanden. Full inlevelse i vad det innebär att vara människa. Kristna finspråket för det är att Gud blir människa, inkarnation. Och det är heller ingenting som fattas oss i vår upplevelse. Det sitter så många livsöden här, så mycket smärta. Ni vet precis hur det känns. Där finns uppståndelsen. Guds tilliten tar oss ibland till platser där det gör ont, eftersom tron innebär full inlevelse i allt vad det innebär att vara människa. Det är den där dagliga, modiga, ödmjuka tilliten. Och det är ju så, för att Jesus är vägvisaren in i den tilliten. Tar vi Kristus i handen så kommer livet att bli sådant. Vi kommer att gråta. Det kommer vi ändå att göra. Livet innehåller mycket förlust. För Kristus är vår tro. Det är till och med så att vi tror med honom. Vi går med honom. Det är mycket seende. Om vi fortsätter att läsa här så ser vi att Johannes skriver mycket om att de ser när Jesus kommer in i det låsta rummet. De ser och de såg och de blev glada, står det. De såg och trodde. Thomas, som inte var där, han säger, om inte jag får se så tror jag inte. Det är viktigt att se. Och vi övar oss fortfarande i att se och att tro med Jesus. Ha tillit till honom. Inte minst gör vi det i gudstjänsten. Det har vi gjort jättemycket redan idag. Snart kommer vi fira nattvard. Vi får ta emot och vi får bli sända. Så bräckliga vi är. Även med tårfyllda ögon kan vi se och tro varje dag. Även utan förklaringsmodeller som är vattentäta för allt vi stöter på. Så kan vi se Kristus. Gudstjänsten hjälper oss. Högtiderna som fastan och påsken som vi nu hjälper oss. De gör ju det. Vi hjälper varandra. Påminner oss om det som alltid är sant och som alltid väntar på att återupptäckas eller just ses. Och då är vi tillbaka till det mönstret till sist som jag talade om från början. Den röda tråden. Eller ställningstagandet kring verkligheten och oss själva som kyrkan gör. Vet ni, Gud föder liv där allt ser dött ut. Förlust kommer att bli förnyelse. Alla hopplösa slut, all förlust, alla svek, alla sår, allt lidande, alla tårar. De kommer att förvandlas. De kommer att bäras. För de undviks inte, de hoppas inte över, utan de förvandlas oavsett hur lång tid det tar. Så gråt om du måste. Misströsta över saker du inte förstår eller får ihop. För även där föds det liv. Så gör som Kristus. Lev. Lev. Kristus har uppstått. Leker lite med frasen där. Det är sant, så är det. Ska vi be? Kristus, tack att du är uppstånden, och uppståndelsens verklighet är verkligare än något annat vi kan föreställa oss. Ja, det är sant även för de av oss som idag känner att vadå uppståndelse? Det mesta är mörkt och dystert. Tack att du har uppstått också i det livet, i de situationerna. Tack att det är sant för dem som gläds idag på många sätt. Att din uppståndelse får synas hos dem på olika sätt. Tack att vi får bekänna din uppståndelse. Vi får förkunna din död tills dess du kommer. Och att de här sakerna går hand i hand. Men Herre, vi ber för oss själva. Vi ber för vår församling, för den här staden. Låt din uppståndelse få komma. Låt ditt helande, din förvandling, din förnyelse få bli det som till sist finns kvar. Amen.